Irene Lind läser Springkällan av Kerstin Ekman.
Nedanför åsen finns en gammal källa som aldrig sinar. Förr gick den i dagen med ett vackert språng i den fuktiga och lövdunkla parken där Frälsningsarmén brukar spela. Och den kallades för Himmelsö källa. Nu är den fylld med stenar. Förr dansade folk vid Himmelsö källa. De majade henne med löv och prydde henne med band. Det var vidskepelse. De drack av vattnet på trefaldighetsnatten för att bli friska och fäste sina åkommor vid slantar och knappnålar och kastade dem i källan. Ledverken som krökte dem och fulslaget som kom fingertopparna och bulna och vara sig. Ros som såg ut i hetsiga flammor och värkte sig rakt igenom deras kroppar. Hostan. Örsprånget man vaknade och grät av, galopperande. Engelskan som gjorde ryggen sned. Fluss och liktornar och var i benen av vanskötta sår i gammalt svårläkt kött. De skamliga tjocka flytningarna och skrofflorna som växte av damm och smuts och fick barnens ögon att rinna och deras halsar att tjockna. Källan blev inte skämd av allt hon fick ta emot. Hon höll sig frisk och obesmittad och sinade aldrig. Där uppe hämtade de sitt vatten när gårdsbrunnarna torkade ut eller när de börjat lukta på sensommaren och locken förseglats för att de spred epidemier. Men till slut satte man igen Himmelsö källa med en sten. Och ingen vet varför. En natt i januari 1910 satt två kvinnor och drack kaffe i källaren till huset Hovlundagatan 60. De satt framför en bakugn och bakom järnluckan bullrade elden. En rågdeg jäste på bordet under lampan som var långt nerhissad. Det var mörkt i alla hörn. Och av Frida Eriksson syntes inte mer än sjalen och de gamla smärtingskorna som hon brukade ha på sig när hon tvättade. De behövde kaffe båda två. Tora Otter skulle baka till fram på morgontimmarna och måste hålla sig vaken. Frida behövde det för att kunna somna. Det värkte och stack i kroppen efter en vecka i tvättstugorna. Hon hade ofta svårt att somna på fredagskvällarna. För det mesta drack de kaffe som var kokat på sumpen, som hade dragit och spätts ut och värmts på tills det var ljusbrunt och syrligt. Men det här var starkt, nykokt kaffe. De blåste och mumlade över det och flyttade fingertopparna under de heta faten. De drog det i sig genom sockerbitar som långsamt blev luckrare och löstes upp. När Tora hade druckit ur gick hon upp i huset och hämtade osaltat smör. Pojkarna sov och hon stoppade de stickade täckena om deras hakor och kände på kakelugnen. När hon kom ner igen och hissade upp lampan hade Frida somnat på stolen. Hon satt och lutade med händerna under förklätt och var blek och hade inga tänder på sig. Ögonlocken var stora och tunna. Utan blick var hon knappt igenkännlig. Tora tog henne försiktigt i axeln. "Jag har hämtat smöret", sa hon. Frida vaknade. Hon tog smör på pekfingret och sen sträckte hon ut tummen på den andra handen så att skinnet i tumvecket spändes. Huden var upplött och hade torkat igen. Den var gråvit och sprucken av vatten. Självsprickorna gick rakt ner i det tunna skinnet som om de varit skurna med kniv och de lyste ljust och klart röda. Hon smorde båda tumvecken och sprickorna vid första pekfingerleden. Sen tog hon upp ullgarn ur förklädsfickan och lindade om. Hon fick hjälp av Tora att knyta ändarna.